Välkommen till Experience Project Management med PMI Sweden Chapter. Din podd om de senaste trenderna inom projektledning. Där du får verktyg och nya insikter för att följa din projektledningsresa.
Hej, du lyssnar på mig Josefin och Lass.
Hej hej!
Dina PMI Sweden co-host från Malmö. Vi är volontärer på PMI, Sweden Young Professionals, och vi sitter den här soliga eftermiddagen med Soraya Axelsson som gäst. Och Soraya, hon är projektchef för H22, som är ett spännande initiativ för ett smartare och mer hållbart Helsingborg. PMI Sweden är också involverad i H22 och kommer vara med på H22 City Expo. Så jättekul att ha dig med oss här idag, Soraya.
Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med.
Hur är det med dig idag?
Jo, men det är bra. Alltså det är så, det är fantastiskt väder, sommaren här. Ja, men du vet, en sån god eftermiddag.
Verkligen, jag kan inte hålla med mer. Så vad är dina planer för denna sommaren?
Ja, alltså det blir ju en sommar i hemesterns tecken såklart. Nu bor vi ju i Helsingborg, väldigt nära havet, så det kommer bli mycket strand. Jag berättade för någon här för någon vecka sedan att jag är uppvuxen vid vattnet, inte Helsingborg men ganska nära vattnet. Så mina barndomsminnen är mycket strand, äggmackor att grilla. Så nu tänker jag att mina barn ska få en sån sommar också.
Ja, men det låter helt fantastiskt. Då börjar vi med frågorna här om H22. Så H22 verkar vara en uppdaterad och nytänkande uppföljare av stadsmässorna H55 och H99. Så kan du berätta, Soraya, vad H22-projektet är och hur det skiljer sig från H55 och H99?
Ja, men självklart. Och då tänker jag så här, man måste backa lite, för att Helsingborg har ju en stolt tradition av att arrangera mässor. Du nämner H55 och H99. Det var ju två tillfällen där man verkligen fick uppleva framtiden. H55, det var en design- och hantverksmässa. Över 1 miljon besökare som kom till Helsingborg. Det man hör från de som var med på den tiden, för det är faktiskt, finns en hel del minnen som berättas i dessa dagar, det är ju att där såg man ju framtiden. Vissa människor såg sitt första fyrverkeri. Den här berömda stringhyllan som många av oss har hemma, jag har den i mitt kök till exempel, den föddes på H55. CNS-färgen hade också sin bas i H55, och det finns många andra saker som lanserades då. Och sen gjorde man om det här greppet 99. Och då var det ju mer fokus på bomässa, arkitektur, hus, struktur. Hur bygger man framtidens stadsdel? Vi hade 400 000 besökare.
H99, jag var väldigt liten då, men jag kommer ihåg att jag tyckte det var så spännande att besöka de här husen vid Norra Hamnen i Helsingborg och så. Så det var jättespännande.
Ja, och det är ju jättemånga som minns det. Ja, det är nog varje vecka jag hör någon som säger, nu eftersom jag jobbar med H22 så är det ju oftast ett samtalsämne som kommer upp. Men det är många som har minnen kopplat till det. Och det var ju också en föregångare till många av de andra bomässorna som vi har sett. Det har varit ganska många bomässor i Sverige. Så när jag fick det här uppdraget att börja titta på vad ska H22 vara, det var ju 2017 om inte jag har fel för mig, då landade vi in i ganska snabbt att bomässornas tid är nog förbi. H22 måste bli någonting annat. Dels kan det inte bara vara en mässa, utan det måste vara ett sätt att göra en större förflyttning för hela staden. Och sen så måste det också vara någonting som lever kvar väldigt, väldigt länge. Och att allt vi gör fram till 2022 ska ha lokal impact. Så H22, ja, det är en stadsmässa. Vi utgår inte ifrån ett specifikt område, utan vi kommer använda hela staden som plattform och som utgångspunkt när vi har. Stadsmässan pågår ju 35 dagar. Men sen så är det framförallt en förflyttning som vi gör i staden tillsammans med näringsliv och föreningsliv och akademin och invånarna, helsingborgarna. Vad kan vi göra som faktiskt skapar långsiktig skillnad i utvecklingen av vår stad? Så det skulle jag säga är skillnaden, att det har liksom växlat upp från att bara vara en mässa till att vara ett helt nytt sätt att driva stadsutveckling och välfärdsutveckling också.
Det låter jättespännande. Så hur länge pågår projektet och vad är budgeten för H22?
Ja, men vi fick ju det politiska beslutet i april 2019. Och innan dess hade vi ju jobbat lite mer än 2 år i förstudiefasen då av projektet. Och sen så är ju tanken att allt det här arbetet, det manifesteras ju av den här stadsmässan som är 30 maj till 3 juli 2022. Och sen har vi liksom en del avsluten hösten också. Så man kan säga, om man pratar i projekttermer så skulle jag säga att december 2022, då liksom slutar projektet. Men då har vi ju startat igång en massa processer som kommer fortsätta hela vägen fram till 2035. Sen när man tittar på budget så är det 250 miljoner kronor som är avsatta till detta. Alltså en 250 miljoner. Så det är en ganska stor satsning. Nu är det ju inte 250 miljoner som går in i 35 dagars stadsmässa om man tänker på evenemanget. Utan 132 av dem går till alla nämnder och förvaltningar som ska jobba med att driva innovationsutveckling. Och sen så har vi 118 miljoner som går till allt arbete kopplat till min organisation och City Expo-gänget. Men det är ju inte bara 35 dagar utan det är flera års arbete som ska rymmas in i den budgeten.
Okej, jag förstår. Det är ett nytt spännande och stort projekt som ni har dragit igång här. Då undrar jag, hur ser framtidens smarta stad ut i dina ögon? Helt enkelt, vad är en smart och hållbar stad enligt dig? Och vad är de främsta beståndsdelarna av en smart och hållbar stad?
Ja, och det är en jättebra fråga och superintressant. Och jag måste nog också börja lite i... Alltså ni vet, när vi gjorde förstudien så intervjuade vi jättemycket människor. Både liksom lokala och globala aktörer. Och då var en av mina frågeställningar så här, men vad är framtidens stad? Hur går liksom diskussionen kring stadsutveckling? Och då sa alla i princip samma sak. Och man pratade om 2 saker. Det ena var att man pratade om miljö och klimat, att det var viktiga faktorer att jobba med i framtidens stad. Och det andra var smarta städer. Och då pratade man i princip bara om teknik. Och så frågade jag så här, okej, men hur blir man smarta? Och det var faktiskt flera som sa, ja, men se till att teama upp med de aktörerna som driver teknikutvecklingen. Och sen så köper man och implementerar deras lösningar som ligger längst fram. Så blir ni smarta. Tänkte vi så här, ja, fast det kan ju inte vara, vi kan ju inte ha ribban där att vi ska köpa färdiga lösningar. Det måste ju vara mer. Så vad vi gjorde var att vi jobbade om det här, eller jobbade vidare med de här utgångspunkterna. Och så landade vi in i att för oss är en hållbar stad, det är en stad som jobbar med alla de 17 globala hållbarhetsmålen på riktigt. Och att man jobbar med dem tillsammans med andra. Och sen kom vi fram till att om man är en smart stad, då tar man utgångspunkt i människan. Och det handlar väldigt mycket om att hur skapar man livskvalitet för de som bor och verkar i staden. Hur skapar man känslan och upplevelsen av att man har en trygg och säker stad. Hur jobbar man med innovation för att liksom hitta morgondagens lösningar? Och sen använder man teknikutvecklingen som ett hjälpmedel på den vägen. Så det är framtidens smarta och hållbara stad för mig.
Jag har en fråga. Hur skiljer sig framtidens städer från nutidens städer om du skulle jämföra Helsingborg idag och hur det kommer se ut om låt oss säga om 20 år?
Vilken spännande fråga. Hade jag vetat det så hade jag nog för det första blivit otroligt rik, tror jag. Ja, men jag tror att det är många saker som kommer att skilja sig. Jag tror att teknikutvecklingen kommer att hjälpa oss ganska mycket för att vi ska bli bättre på att ta hand om vår planet och på att ta hand om människorna som bor på den här planeten. Exakt vad det betyder och vad det innebär, det vet jag inte riktigt. För att om vi tittar på hur snabbt utvecklingen går idag, så bara hur Helsingborg kommer att se ut om 2 år och vad som kommer att vara framgångsfaktorerna. Jag kan inte svara på det, för det händer så otroligt mycket. Men jag tror att teknikutvecklingen, vi kommer ha liksom en, när man tittar tillbaka på den här tiden kan man säga att där hände det någonting. Lite som när elektriciteten kom. Så tror jag att man kan tänka på den här perioden kopplat till teknikutveckling och AI. Och jag vet inte ens om vi har börjat förstå vad AI kommer att göra för oss, sättet vi lever, bor, umgås. Så. Sen tror jag att framtidens stad, de som lyckas, det är de som klarar av att jobba med klimatfrågan också. Jätteviktigt. Och de som utvecklar staden utifrån det mänskliga perspektivet. Det vill säga att man inte börjar i att rita byggnader eller räkna på pengar, utan att man börjar i att hur mår människor, vad skapar livskvalitet, hur finns det en plats för alla, hur får barnen vara med och utveckla våra städer, för det är faktiskt de vi gör det här för.
Så då kommer min nästa fråga här faktiskt lite uppföljare till det du just nämnde. när det då kommer till hållbar stadsutveckling, de globala målen och H22. Kan du berätta lite mer hur FNs hållbarhetsmål har blivit taget i beaktning? Då framförallt strävan att göra städer inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Mm. Alltså jag skulle säga så här att hela, som jag nämnde inledningsvis, att hela basen i H22 är de globala hållbarhetsmålen. Alltså det är inte någonting som man kan välja bort att arbeta med, utan det handlar snarare om hur blir det implementerat i vardagen. Sen så tänker jag att det betyder ju inte att alla människor, alla 10 000 i vår organisation kan rabbla de 17 målen eller de 169 delmål. Att man kan dem utan till, men det handlar ju snarare om att man det strukturella arbetet ser till att de är ständigt närvarande. Så att jag skulle säga att det är definitivt där basen i H22. Vi har också ett livskvalitetsprogram i Helsingborg. Som är ett politiskt beslutat program som, alltså ska man sammanfatta det så kan man ju säga att det programmet visar att allting vi ska göra ska bidra till ökad livskvalitet för de som bor och verkar här. Jätteviktigt, tycker jag. Och det är också en sammanslagning av miljöprogrammet, folkhälsoprogrammet. Och det är också kopplat till det här med framtidens städer. Och om man nu tänker på mål 11 som du var inne på, så är det är otroligt viktigt. Men alla de andra målen är också viktiga. Sen så kanske man inte jobbar med allt i alla, men en stad jobbar med, eller bör jobba med alla 17 målen. Så att det är en bas, och jag hoppas att under City Expo, för vi samarbetar ganska mycket med FN, och det som de säger är så här: alla har målen på sina bord. Alla vet att det här behöver vi arbeta med, men alla väntar också på lösningarna. Så jag hoppas ju att vårt City Expo 2022 blir en kavalkad i lösningar som bidrar, där vi kan visa upp hur man kan lösa eller jobba med de här målen. Inte bara då staden, utan alla våra samarbetspartners och alla andra aktörer.
Nej, men det låter jätteintressant. Själv så är jag masterstudent i internationell utveckling och projektledning. Så det är verkligen superintressant att höra och lära sig mer om H22 och framtidens städer helt enkelt. Så det är jättekul att få lära sig mer och följa er resa i detta. Jag var med på H22s digitala föreningsträff, och det var också väldigt intressant och givande. Jag får intrycket av att H22 tar tillvara på de olika parter som är involverade i och som även då påverkas av projektet. Och även att partners, civilsamhället och Helsingborgs invånares bidrag till planeringsprocessen av framtidens Helsingborg uppskattas. Så min fråga är då, hur viktigt tycker du att det är med breda och inkluderande samarbeten? Hur arbetar H22 med detta mer konkret?
Ja, men jag skulle säga att det är avgörande. Lite på temat vi var inne på innan, det här med att utvecklingen går så otroligt snabbt och att den dessutom är disruptiv just nu. Det betyder ju att det finns ju ingen, varken en stad, ett företag eller en organisation som kommer kunna ligga längst fram inom allt. Och därför så tror jag att den enda lösningen är att börja samarbeta. Och samarbeta på ett sätt som man kanske inte har gjort tidigare. Och så har vi försökt bygga H22. Så att Helsingborgs stad står för själva plattformen. Om vi nu ser H22, alltså hela den här resan och export som en plattform. Men det handlar ju väldigt mycket om att teama upp med andra. Så vi brukar prata om vårt liksom, innovationsekosystem eller H22-ekosystem. Och det är ju att i olika samarbetskonstellationer jobbar med näringsliv, föreningsliv, med invånare, med akademin och det är egentligen, och andra städer, andra internationella organisationer. Jag tror det är framtiden. Jag tror inte man lyckas på egen hand. Så att vi tänker ju alltid, så fort vi gör något, tänker vi så här: oh, vilka ska vi ha med på det här? Eller när vi ser någonting bra. Det var ett startup som var här på HBG Works där jag sitter, där är min arbetsplats idag. Och som jag blev haffad av Dimitri, som ni känner, tror jag. Och så ville han bara säga, nu måste jag bara träffa de här personerna och lära dig mer om deras lösning. Och genast så började jag tänka så här: det här är ju hur bra som helst. Hur ska vi hjälpa till att sprida detta? Och hur kan detta utveckla Helsingborg? Och så att vi som jobbar med H22, vi är väldigt mycket mellanrumsledare försöker hitta vilka det man ska koppla ihop och hur skapar man bäst effekt långsiktigt och både här nu och långsiktigt.
Ja, superspännande. Så vilka är då personerna, projektteamet bakom H22 som får projektet att röra sig framåt?
Ja, men vi är ju så här i mitt team. Jag har ju ett projektteam idag som består av ett antal projektledare som jobbar med olika typer av möten, evenemang och sådär. Och sen så har jag ett gäng som jobbar med kommunikation, för det handlar ju väldigt mycket om både nationell och internationell kommunikation i detta. Och sen har jag ett gäng som jobbar med partnerskap och ett gäng som jobbar med internationaliseringen av Helsingborg. Och sen så har vi 10 000 medarbetare i Helsingborgs stad, alltså i koncernen Helsingborg, som är då alla våra förvaltningar, våra hel- och delägda bolag, som på olika sätt är med och driver den här utvecklingen. Och sen har vi 60 stycken partnerföretag, stora globala, mindre lokala och allt däremellan som vi samarbetar med. Och sen så har vi 150 000 invånare och sen har vi alla våra föreningar. Det finns jättemånga föreningar i Helsingborg. Så det mötet du var med på, den kickoffen när vi hade 75 föreningar, nästan 100 personer, det var en viktig milstolpe i detta.
Jag undrar, hur arbetar ni nu under rådande covid-19-pandemin? Har ni någon form av riskhanteringsplan som underlättar hur ni hanterar covid-19-situationen?
Alltså vi följer ju Folkhälsomyndighetens riktlinjer och alla de bitarna. Och vi är ju en del av Helsingborgs stad och här finns det ju ganska mycket struktur om hur man hanterar situationen i stort. Sen kan man väl säga att vi har ju den fasen som det här projektet är i, så kan vi i princip jobba på. Vad vi har märkt som har varit svårt denna våren, det är ju de internationella samarbetena och relationerna, därför att det har varit väldigt, väldigt mycket som är nedstängt. Och sen så har vi ju också valt att inte gå ut och kommunicera så jättemycket H22 den här våren, för vi har inte velat konkurrera med den krisinformationen, alltså den coronainformationen som man behöver nå ut med, utan vi har valt att istället jobba lite i bakgrunden. Men däremot så har ju vi och våra partners hela den här, vi sitter idag och har den här, spelar in det här avsnittet digitalt. Vi ser ju hur hela liksom världen har blivit digitala på bara ett par månader. Så vi har ju fortfarande kunnat ha jättemycket möten och förbereda och jobba ihop och så. Men så att, ja, både och, det är klart att vi har fått anpassa oss, men det hade varit värre om det hade varit 2022 och den här pandemin var i sin topp. Då hade det ju inte gått att genomföra som planerat.
Kan du berätta lite om dig själv? Vad vill, låt oss säga, 18-åriga Soraya göra?
Ja, vilken spännande fråga. Den 18-åriga Soraya. Alltså jag var nog lite i valet och kvalet vad jag skulle göra då. Jag hade inte riktigt satt ner foten. Jag har liksom alltid varit en person som väljer väg lite efter vad som är möjligt, vad som händer. Då tror jag att jag hade planer på att bli jurist, men jag bestämde mig för att åka till London och bli fotograf istället, eller det bestämde mig för ett år senare faktiskt, men jag tänkte att jag skulle bli jurist och sen så var det många banor som gjorde att jag inte blev det.
Kan du berätta lite om hur du var som person när du var student? Vad motiverade dig?
Alltså jag har alltid varit en driven människa som, alltså jag gillar ju att göra bra ifrån mig. Jag gillar att leverera bra resultat. Jag är lite av en perfektionist. Det har jag jobbat med mycket genom åren. Så att just nu skulle jag säga att jag är ganska lätt för att bestämma mig. Att, ja, men det här funkar. Jag är nöjd om det är 80% bra. Men i grunden så gillar jag när saker och ting är jättebra. Jag tar väldigt mycket, vad ska man säga? Nu tappar jag det svenska ordet. Men så här, pride i att leverera. Och så var jag även på gymnasiet, så att jag kämpade, men ganska lätt för att lära mig, men också ganska mån om att göra bra ifrån mig.
För att du måste sätta ditt namn på det, så därför är det viktigt.
Jag håller med. Ja, men lite så. Ja, alltså man ska vara stolt över det man gör. Sen tror jag att det är jätteviktigt att misslyckas. Och jag tror att det är de misslyckanden jag har genom åren då, alltså man lär sig nästan mer av det än när man lyckas. Men det handlar om att ta tillvara på lärdomarna.
Det var jättebra att höra. Jag är lite av en perfektionist själv också. Så det är bra att få det bekräftat ibland, att man ska ha det i bakhuvudet, definitivt. Men hur kom det sig att du studerade projektledning sen till slut?
Ja, det var ju många snurror där vad jag skulle bli. Men grunden var egentligen ledarskapet. Att jag har alltid varit intresserad av att hur får man många människor att gå åt samma håll, samma riktning och leverera ett bra resultat. Och jag har alltid varit intresserad av hur människor fungerar. Och sen så hittade jag in i projektledningsvärlden kan man säga och kände att jag hittade rätt direkt. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att projekt är ju, om man tittar så här traditionellt, så handlar det ju väldigt mycket om att det är avgränsade uppdrag och det är tidsbestämda uppdrag och man kan få börja om ganska ofta. Alltså för när man är färdig så kommer det ett nytt projekt och då kommer det nya utmaningar. Jag är ingen förvaltare. Alltså skulle jag göra samma sak om och om igen så skulle jag inte hålla länge. Och då är ju projekt fantastiskt. Och sen så kan man väl säga att jag pluggade det och sen jobbade jag med projektledarutbildningar och certifieringar. Och det har liksom varit en stor del av mitt liv. Nu tänker jag mer så att allting jag gör har jag ju nytta av projektkunskapen. Det sitter ju i ryggraden, även om man inte liksom sätter sig och skriver en projektplan, så ganska snabbt när något händer strukturerar man ju upp det i tanken.
Du verkar ha haft en väldigt spännande karriär. Innan du började arbeta med H22 har du varit anställd av Helsingborgs stad i många år. Vad är det som du trivs mest med på ditt jobb?
Ja, jag har varit på Helsingborgs stad jättemånga år. Jag är liksom nästan en inventarie. Jag brukar säga att jag är en kommuntant faktiskt. Och jag skulle vara här i 3 år. För när jag började i staden så var tanken så här, okej, jag måste lära mig hur offentlig sektor funkar. Jag måste få förstå det politiska, både det politiska spelet men också den politiska strukturen. Och så. Sen har jag gjort jättemånga olika saker i Helsingborgs stad och jag tror det är det jag har älskat mest. Att jag har fått ha det här projektperspektivet. Jag har gjort vissa saker ett antal år och sen så när jag har börjat bli färdig så har det kommit nya utmaningar och varenda utmaning har varit tuffare, svårare, mer komplex. Och därför har jag stannat. Så att, sen har jag varit i många olika delar av organisationen också.
Vi pratade om det här innan med att misslyckas. Så jag undrar om, har din resa varit lätt till att bli vem du är idag? Har du haft perioder där det inte har varit lätt? Och hur har du hanterat det?
Ja, men jag tror att alla har det. Alltså alla, man har ju många olika faser i livet. Ibland så känner man att det går bättre och ibland så känner man att det går sämre. Jag tror att om frågan är, har det varit lätt? Så skulle jag säga så här, i grunden nej. Därför att dels för att jag gillar ju utmaningar, så jag har ju alltid jobbat med saker och ting som är svårt. Alltså det ska ju helst vara på gränsen till omöjligt, det är ju där jag tycker det är så roligt. Vilket gör att man typ varje dag går upp och tänker så här, oh herregud, hur ska jag reda ut här? Och när ska de komma på mig att jag inte har koll eller att jag inte kan? Eller
men du har lyckats.
Men jag tror det är en nyttig känsla. Ja, men jag tror det är en nyttig känsla, för börjar man bli bekväm och tro att man kan allt, då går det inte så bra. Så. Men så nej, det har inte varit enkelt. Sen så ska jag också säga att jag har ofta varit en av de yngsta personerna i många sammanhang. Ung tjej. Har varit i sammanhang där jag kanske har stuckit ut av den anledningen. Ibland har det varit ganska tufft. För att man får överbevisa. Man får prestera betydligt mer än vad andra får göra. Sen kan man välja att gräva ner sig i det och tycka att det är jobbigt eller dåligt. Eller så kan man bara inse att ja, men så är det och jag tänker fortsätta leverera på mitt allra, allra bästa. Så det är klart att det präglar en, men lätt skulle jag inte ha sagt. Det finns ju säkert de som har haft det betydligt tuffare än vad jag också har haft.
Jag förstår exakt vad du menar. Jag blev chef när jag var 23 år. Så, det var inte lätt att gå in i ett rum. Du föreläser bland annat om projektledning för gymnasieungdomar och har även varit engagerad i att starta upp ett nätverk för de som är unga i sitt projektledarskap. Vad är det mest givande och utvecklande med att arbeta med ungdomar och de som är i början av sin karriär som projektledare?
Ja, och det är ju, ja det var just det, jag hade nästan glömt bort det. Young Crew hette det nätverket. Det var jätteroligt att starta upp det. Nej men så här, jag tycker ju, alltså det är ju framtiden. Barnen och de unga är ju framtiden och det är ju en förmån att få lov och dela med sig av erfarenheter och kunskaper. Men framförallt så tycker jag oftast att man lär sig så himla mycket. För att det kommer frågor man inte har tänkt på. Eller man får liksom höra berättelser eller historier som man tänker, ja herregud det där, hur skulle jag hantera det? Och så får man börja reflektera själv. Så att det tycker jag är givande, att det inte handlar egentligen om att jag berättar en massa saker, utan att det faktiskt är ett utbyte. Och sen ibland om man kan bidra till att någon tar kliv framåt eller utvecklas, så är det ju en extra bonus.
Har du några tips på hur man som projektledare motiverar och inspirerar, tänker jag, hur man håller sitt team engagerat?
Det handlar om det ledarskapet man har i grunden och ett samskapande. Och att man, jag brukar alltid tänka så här att de människorna man jobbar med, alla har ju superkrafter. Och hittar man de superkrafterna, identifierar man de superkrafterna hos människor och sen så sätter man ljuset på det. När det liksom görs bra saker så pratar man om det, man liksom visar att man uppskattar, man bjuder in till dialog. Då tror jag att man får människor att vilja vara med och vilja växa. Och så hörde jag en som sa en gång så här till mig, ja men du vet Soraya, om man är den smartaste personen i rummet, då är man i fel rum. Och det har jag verkligen tagit med mig. Då ska man byta rum. Man ska ju omge sig av människor som är bättre än vad man själv är. Och gör man det och man ger dem tillit och förutsättningar att faktiskt driva utveckling, då kommer de både vilja vara med och sen kommer de leverera fantastiskt.
Nu har du nämnt det här, men du har ju varit i en ledande position under många år. Och som projektledare och ledare överlag. Hur är du då som en ledare? Jag personligen är en ledare som jobbar med mitt team. Jag tycker inte om att framstå som om jag är mer än mina anställda. Utan vi kan bara lyckas om vi jobbar tillsammans mot samma mål. Hur känner du? Och vad är de främsta kvaliteterna en bra ledare bör ha enligt dig?
Ja, men, alltså jag håller ju med. Alltså, grejen är ju den att som ledare är man ju inget utan sitt team. Jag brukar se mig själv lite som en stödfunktion. Jag ska få mina kollegor och medarbetare att faktiskt växa och göra sitt allra bästa. Och det kan jag inte göra genom att se att jag är bättre än någon annan. Utan tvärtom så ska jag bara liksom hjälpa till och få kugghjulet att rulla. Att jag är någon form av så. Så det håller jag verkligen, verkligen med dig om. Sen så tror jag så här, när det kommer till ledarskap så måste man hitta sitt ledarskap. Jag tror inte det finns en variant. Vi är olika personer och beroende på vilken personlighet man har och vem man är och vad man står för, så måste man också forma sitt ledarskap efter det. Utan jag skulle istället vilja ge perspektiven att ska man vara en bra ledare så behöver man ett reflektera. När saker och ting går bra, när saker och ting går mindre bra, så måste man fundera över varför blev det så? Vad skulle jag göra annorlunda nästa gång? Och att man hela tiden utgår från sig själv. Så det är liksom en viktig sak. Det andra är att man måste träna. Man blir, alltså det finns ingen, du kan ha varit chef hela livet eller ledare hela livet. Det finns ingen som är fullärd. Allting handlar om ett samspel med människor. Så det gäller att utveckla det hela tiden. Och träna på de sakerna som man inte är som man kanske inte är bäst på. Och sen det tredje, och jag måste bara säga en sak till. Det tredje där är att alla styrkor man har oftast en utmaning eller en baksida. Så är jag bra på, tar jag väldigt mycket plats så kan det också få en konsekvens av att i fel sammanhang så gör det att andra inte vågar prata. Alltså man måste hela tiden vara medveten om sina styrkor och utvecklingsmöjligheter. Men inte försöka jobba bort dem utan se dem som ett verktyg.
Så om man är en perfektionist så kanske det är också inte så bra. För då är det svårt att lämna ifrån sig ett projekt. Jag är också en perfektionist så jag vet exakt.
Jag tror att perfektionist, det finns ett drag i projektledargenen som framkallar det.
Och det. Och som du sa innan, det är ju jätteviktigt att lära sig när man gör misstag. Och det är ju så viktigt. Mm. Och jag tror också att det är det man ska prata om med sina anställda. Men, även om man gör fel, det är inget fara så länge man lär sig.
Mm. Absolut.
Ja, det är någonting som jag också försöker ha i bakhuvudet. Och bara att lyssna på det nu har jag fått jättemycket nya insikter och tips. Och det är jag personligen väldigt tacksam för i början av min karriär.
Ja, vad härligt.
Vad är ditt bästa tips till framtidens projektledare, Soraya?
Bli agil är mitt absolut bästa tips. Så här, jag är ju superskolad projektledare. Alltså, ni kan väcka mig 3 på natten och jag kan liksom rabbla projektledarstruktur. Jag kan skriva en projektplan i sömnen. Jag är så skolad i hela projekttänket med projektmodeller. Oavsett liksom vilken skola man kommer ifrån så finns det ju ändå en gemensam struktur i det där. Och det har jag haft super nytta av. Nu driver jag ett projekt som bygger på innovation och jag tror att framtiden handlar väldigt mycket om innovation. Och det som är skillnaden mellan projekt och innovation är att när du jobbar med ett projekt så kanske man planerar 80% så man vet exakt vad man ska göra. Och sen när det kommer till genomförandet, då är alla med på banan och man vet. Då bara kör man. När man jobbar med innovation är det tvärtom. Du kan inte planera för du har snarare ett behov eller en utmaning som du utgår ifrån. Men du vet inte vad lösningen ska bli eller vad resultatet ska bli. Och då krävs att man jobbar agilt. Alltså man måste kunna hela tiden välja väg. Den där 80-20-regeln har ju liksom slutat funka. Så mitt tips till framtidens projektledare är att lära er baskunskapen i projektledning. Det kommer ni ha nytta av. Men se till att bli agila.
Jättebra tips. Det har varit jätteroligt att prata med dig. Är det någonting mer du vill tillägga innan vi avslutar podden?
Ja, men jag vill bara säga tack för att jag fick vara med. Och nu har vi liksom pratat mycket om mina tankar och sådana där bitar. Men jag är ju också supernyfiken på att höra vad tänker ni kring framtidens projektledarskap? Alltså nu, visst jag har jobbat med det här länge men jag vill ju också lära mig. Och ni, vad ger ni mig för tips? Vad ska jag tänka på?
Det var en bra fråga där också.
Ja, nu fick du oss. Jag tror det är jätteviktigt att, för mig i alla fall, att planera. Jag tycker om att planera och ha struktur. Så det hade varit i alla fall min tips. Det är att alltid ha koll på allting. Jag är nästan som dig, att du kan också ringa mig 3 på natten och så kan jag verkligen säga till dig hur allting ligger. Det är jätteviktigt tycker jag att vara organiserad, ha struktur, planera.
Och någonting jag tänker på är väl att alla ska vara på samma, vad ska man säga, bana. Mm. Ja, men precis. Och att alla är med och vet vad man sysslar med och alla har samma, vad ska man säga, alla är med på samma resa, samma vision, samma mål. Det tror jag också är väldigt viktigt.
Jag håller med. Gud, vilka bra tips.
Men tack så jättemycket, Soraya, för att du ville sitta här med oss på den här soliga eftermiddagen.
Ja, det var verkligen väldigt intressant att lära sig mer om dig och din projektledningsresa och H22, och vi önskar dig lycka till med allting och vi ser fram emot H22 City Expo och att uppleva framtidens Helsingborg.
Tack så mycket och tack för att jag fick vara med och jag ser jättemycket fram emot vad vi ska åstadkomma tillsammans.
Super. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på podden Experience Project Management, producerad för dig av PMI Sweden Young Professionals. PMI är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av projekt, program och portföljhantering. Om du vill bli medlem eller veta mer om oss och PMI Sweden Chapter, besök pmi-sc.org eller våra sociala mediekanaler. Vi ses nästa avsnitt.